Då är det måndag. Alla är jättetrötta efter att titta på NFL hela natten igår, naturligtvis. Vi ska gå igenom söndagens matcher. Vi gjorde en podcast här tidigare i veckan där vi följde upp Saints Falcons. Men vi ska ta i tag med de andra matcherna nu. Vi kan nämna att fyra stycken lag är nu helt klara för playoffs. Patriots, Broncos och Falcons har redan vunnit sina divisioner och Texans kommer fixa minst wild card. Vi har Rogga med oss förstås. Hur är läget?
Jo, det är bra. Lite trött som vanligt, men det var en i mitt tycke fantastisk omgång. Många täta matcher som jag gillade där det blir spännande på slutet, och även Philadelphia överraskade ju faktiskt genom att inte bli totalt utspelade mot Dallas.
Jag förstod att du skulle nämna det direkt. Du är nöjd.
Ja, man kan ju, det var roligt om de vann, men de spelade helt okej offensivt i alla fall, så det var ju trevligt.
Även den bettinglinan som låg på, jag tror det var 10 eller 11 poäng eller någonting. Det blev ju bara, det blev 5 poäng.
Ja, 5 poäng, så att de överraskade faktiskt lite. Och Nick Foles såg ganska bra ut och vart idag utnämnd till starter även när Michael Vick kommer tillbaks. Så att han kommer nog spela resten av matcherna den här säsongen. Så att han gjorde det i alla fall helt okej. Okay.
Du nämnde spännande avslutningar. Det var väl definitivt en sån mellan Seahawks och Bears. Här hörde jag innan på NFL Network så pratade de om att Seahawks har alla matcher de har förlorat i princip i år. Så har de förlorat med typ så här 3 poäng, 4 poäng. Och de har liksom inte fått till det på sista driven. Men här vänder de ordentligt på steken va, mot Bears. Och
Ja.
lyckades få det till overtime. Berätta mer.
Jo, du har helt rätt. Jag tror deras största förlustmarginal var 7 poäng inför den här matchen. Och det var ju en oerhört spännande match. Precis som vi prediktade innan så var den ju tät och tuff och väldigt mycket defense. Där jag tyckte att Chicago började bäst. Och sen så vände momentum tillbaks till Seahawks. Men sen så lyckades Chicago komma tillbaks och tredje kvarten var väl totalt deras. Jag tyckte inte Seahawks kom någonstans. Deras running game fungerade inte alls då. Men på något sätt så lyckades Russell Wilson leda Seahawks till en sista drive som i de sista 4 minuterna där, som var 97 yard lång, där han både passade väldigt bra och sprang framförallt själv väldigt bra. Så att de lyckades då göra en touchdown. Då var det väl en halv minut kvar, 30 sekunder kvar någonting, och då trodde man ju att då ledde de med 3 poäng då. Då trodde man ju att de skulle ta och vinna den där. Men på något sätt så lyckades Jay Cutler ta en 56 yards passning till Brandon Marshall. Så de kommer inom field goal range. Och då kunde Gold göra 3 poäng med bara några sekunder kvar och matchen gick till overtime. Och där vann ju Seahawks coin toss, och Russell Wilson igen hade jätteimponerande drive. Så slutade med en passning till Sidney Rice där, så de vann. Så Chicago fick inte ens chansen att
Nej, precis.
spela.
Så är reglerna i övertid. Är det från och med den här säsongen eller var det förra säsongen?
Förra säsongen gällde de i playoff, men i år gäller de alla matcher.
Det är alltså då att det blir coin toss och om det ena laget gör en touchdown så vinner det laget. Gör man det field goal så kommer det andra laget få en chans att
Exakt.
också
Så,
göra field goal eller
ja.
vinna på en touchdown.
Så är det. Så är det. Och i den här matchen så det stora utropstecknet är väl egentligen Russell Wilson som hade gjorde en riktigt bra match. Han hade 293 yards passing, 2 passing touchdowns. Och han verkade hur lugn som helst. Jag sa ju innan där inför podcasten att det kanske skulle bli lite problem med nerver och så där på Soldier Field. Men jag tyckte han imponerade stort. Och det var väl, ja, de har inte vunnit så mycket på bortaplan. Så det är kanske dags för dem att börja nu då. De spelade väldigt bra till och från. Så att det är väl en bra tidpunkt att hitta formen nu. Så ska det bli kul att se om de kan hålla fast vid sin wildcard-plats eller till och med utmana Fortniners där om divisionssegern.
Ja, för att jag blev lite ivrig där och började titta på Seahawks schema redan igår då, när de hade vunnit mot Bears. De har ju en match mot 49ers kvar.
De har det, ja.
Hemmaplan. Dessutom har de Cardinals på hemmaplan och Rams på hemmaplan. Helt överkomliga matcher.
Helt överkomliga
Bills på
matcher.
bortaplan. vinner Seahawks de här fyra, då är de ju åtminstone tie med 49ers, för att 49ers har ju spelat en tie mot Rams.
Exakt.
Så de kommer stå på lika många vinster.
Ja.
Kvar, men alltså de, Seahawks kommer ju utmana in i det sista.
Det kommer de nog. Och framförallt så ser det ju ut som de skulle kunna åtminstone hålla fast vid en wildcard-plats. För Buccaneers förlorade ju igår.
Ja.
Och det är Cowboys vann i för sig, och den divisionen, Redskins eller Cowboys där kanske, eller Giants, hur det går där, blir väl motståndarna skulle jag tro. Och ja, men det, som du sa, de har ett lätt schema, och jag vet att många har lite svårare schema, så att de har nog en väldigt god chans att gå till slutspel, och den här vinsten var ju såklart oerhört viktig för dem, och lika det stiger för Chicago egentligen. Men jag hörde att de hade ju bara vunnit, var det 3 matcher på bortaplan eller något sånt där? Mer var det kanske, men det var inte så många matcher på bortaplan under den nya headcoachen här. Eller han är inte ny nu, men de senaste åren. Och 2 av de matcherna var just mot Chicago borta. Så att de verkar spela rätt bra där i Chicago. Och det gjorde de verkligen igår. Även om deras defense kanske inte var riktigt lika dominant som de har varit i vissa matcher. Så ja, de stod i alla fall upp bra. Och Russell Wilson visade verkligen att... varför han vart starter.
Vi hoppar till en match där vi trodde lite grann motsatsen. Att det skulle bli betydligt mer poängrikt. Och det blev det mellan Colts och Lions.
Verkligen, den slutade i 35-33 till Colts. Och båda lagens försvar hade svårt. Och framförallt i secondary, i pass defense. Jag tyckte att Detroits defense... satte ganska bra press på honom, Andrew Luck alltså. Sue hade tidigt en sack, och han gillar att liksom kliva upp i fickan. Om Persson kommer på sidorna så gillar han att kliva upp. Men de satte press rakt upp i mitten med Nick Fairley och Sue ganska bra. Men Luck är ju verkligen bra. 391 yards passing, 4 touchdowns och i och för sig 3 interceptions. Men ja, jag blir oerhört imponerad på det sättet han lyckas vända den här matchen. De ligger ju faktiskt under med 12 poäng med bara 6 minuter kvar eller något sånt. Och han lyckas ta dem tillbaks och avgör ju med matchens absolut sista spel. Klockan hade gått ut och de gör en touchdown där för att vinna den matchen. Och de har ju nu vunnit alltså 7 av 8 matcher sen deras ordinarie head coach Chuck Pagano blev diagnostiserad med cancer. Så de spelar verkligen bra. Och Luck, jag har hört mycket om honom. Folk säger, ja, men varför får han så mycket hyllningar? Han har ju bara gjort 13 touchdowns inför den här matchen och 13 interceptions, och han har 4 rushing touchdowns och 8 fumbles. Så folk säger, ja, men varför får han så mycket hyllningar? Är han så bra? Men jag skulle säga att han är nog en av de viktigaste spelarna för sitt lag. Han har nämnts redan, folk som säger att han borde vara med i MVP racet där. Nu kommer det väl inte bli så, för det har ju mer blivit ett pris för ligans bästa spelare, men han är ju oerhört viktig för Colts, och han är ju verkligen en clutch player alltså. När det verkligen gäller, då levererar han. Och ja, får de bara ordning på lite mer delar där, så tror jag att Indianapolis återigen kommer att ha en bright future. Och Lions då? Ja, Calvin Johnson hade ju en monsterdag med 171 yards och en touchdown. Han är ju också galet bra. Han svarade väl där på det jag sa i förra podcasten, att det kanske berodde på spelarna runt omkring honom mer. Men han är ju verkligen helt otrolig. Han har bland annat en catch där med en one-handed grab som var helt fantastisk. Och som det ser ut nu så kommer han slå Jerry Rice single season record vad det gäller receiving yards. Men Detroit fortsätter att förlora matcher där det är jämnt, där de har alla chanser att vinna, men gör det inte. Så att vi får väl se där hur framtiden ser ut för Detroit. Om Jim Schwartz får fortsätta vara head coach och så vidare. Men ja, som jag sa också, tyckte jag fick det in det ganska bra där. Jag tyckte att motivationen var lite större hos Colts, så imponerande att lyckas vända det här och ta en vinst på bortaplan.
Mm. De har fortfarande troligtvis saken i egna händer. De har visserligen 2 matcher mot Texans.
Exakt, men de ligger ju bra till där.
Upp, men ja, precis. De ligger ju strax före Steelers och Bengals här.
Ja, det är väl de två lagen.
I lagen så räknar vi in Patriots, Ravens, Broncos, Texans, det är fyra lag. De behöver vara topp två, så att de kan ju släppa ett av lagen förbi sig. Och sen har vi inget lag som är på sex segrar, utan de kommer,
nej,
raddarna kommer sen på fem segrar.
Frågan är väl om både Steelers och Bengals kan gå förbi dem. Det är väl den möjlighet som finns, men det är väl svårt. Jag tror de möter varandra också. De har väl en match mot varandra, Steelers, Bengals, tror jag. Så det är
har både Titans och Chiefs kvar.
Ja, exakt. Så att det är ju helt klart överkomliga matcher. Sen är det klart att två matcher mot Texans är väl men den sista är väl ganska sent, alltså, tror jag.
Den sista matchen så kan ju faktiskt säga att Texans vinner mot Colts den första matchen. Då kan ju faktiskt Texans redan ha clinchat first seed.
Så då kanske de inte spelar som alla sina starters och sådär. Så att jag tror nog att det ser bra ut. Det är imponerande. Det är egentligen helt sjukt, för att jag tror att ja, de bytte, de hade 43 nya spelare inför i år i Colts, och det är ju helt sjukt med tanke på att man har väl 55, tror jag, i en roster, och då har de alltså 43 nya spelare, rookie quarterback. Det är väldigt ungt lag, och att ändå gå 8-4 så här långt och kanske till och med få gå in i slutspel med och en winning record första säsongen från att ha varit 2-14 förra året, det är ju otroligt. Så att jag är ju väldigt imponerad av dem, det måste jag säga.
Vad säger du om Adrian Peterson?
Ja, fantastiskt säger jag. Jag hade absolut inte trott att han hade kunnat komma tillbaka efter den svåra knäskada han hade när han drog ledbandet där förra året. Och nu leder han ju den där rushing-ligan helt överlägset med. Och mot Packers var det ju Adrian Peterson mot Packers. Det är han som ser till att de överhuvudtaget är med i matcher. Det är han som... Ja, han är ju egentligen Vikings. Så han borde också vara med i MVP-racet. För han är ju ovärderlig. Alltså. För Christian Ponder spelar inte så bra just nu. Och utan honom skulle det vara nattsvart där i Vikings. Nu är de ändå 6-6. Vilket ingen hade trott. Och mycket av det är ju tack vare Peterson. Alltså. Han är ju helt fantastisk.
För Peterson har ju nästan dubbelt så många yards som Ponder har.
Ja, det ska ju egentligen inte gå. Hans touchdown run är ju typiskt Adrian Peterson. Han bryter fyra tacklingar där han egentligen ska bli nertacklad alla fyra gånger och springer 82 yards för en touchdown. Och det är det han gör. Det är helt omöjligt att tackla honom. Han har fortfarande lite problem med fumbles. Han famlar lite för mycket fortfarande, men han gör ju det är en av de bästa running backs. Han kommer nog bli ihågkommen som i alla fall som de bästa running backs någonsin. Han är så stor, så stark, så snabb, allting. Det är helt sjukt. Som en traktor kommer han där backfield.
Oavsett hur ler i jorden.
Ja, exakt.
Då går vi vidare till Patriots. Det var väl lite mer en dag på jobbet för Brady, eller vad ska man säga egentligen, när de åkte ner till sunny Florida?
Ja, de vann, men det var väl inte så mycket mer. Han såg så där ut. Jag vet inte vad man ska säga. Det verkade lite håglöst nästan. 238 yards passing, en touchdown och en interception. Det är väl okej, men ganska dåligt för att vara Brady, tycker jag väl. Det som var imponerande var väl egentligen att de lyckades springa så bra på Miami, som faktiskt har varit väldigt bra mot the run på den här säsongen. Och Ridley hade till exempel 71 yards, vilket var mer än vad Marshawn Lynch hade förra matchen för Seahawks.
Färre än 4 yards per run.
I och för sig, men ändå sammanlagt över 100 yards som lag, och det är ganska imponerande, tycker jag. Och de vinner. Och de gör väl inte så mycket mer än det. De är ju rutinerade och har ju en drive där i fjärde kvarten som är att ta hur mycket tid som helst av klockan och bara äter upp yards sakta men säkert. Och det är så bra lag gör. Det mest imponerande jag såg lite på den här matchen, det var ju faktiskt Ryan Tannehills touchdown där, när de gör en option play fake option, när han fejkar att han ska lämna över bollen till Reggie Bush, och de gör det så bra så att jag har inte sett, jag var helt säker på att Bush hade bollen Patriots var helt säkra på att Bush hade bollen och kommentatorerna var helt säkra. Det var oerhört snyggt. Och han springer själv in bollen då. Den var faktiskt riktigt häftig. Den borde folk gå in och titta på. För det var helt omöjligt att se att han inte hade lämnat över den. Så att det var verkligen riktigt, riktigt bra gjort. Men i övrigt så är det inte så mycket att hänga julgran för Miami. Annat än att de inte varit helt utspelade kanske.
Lite fotbollsgodis här i adventtiden.
Ja, exakt. Exakt.
För det blir mycket fotboll nu.
Det blir mycket fotboll. För mig var det sista chansen att sitta uppe länge på en söndag med att jag börjar jobba här nästa måndag. Så att jag fick passa på ordentligt. Och i fortsättningen får man se lite matcher i efterhand och på mobilen på väg till och från jobbet och sådär. Men det är klart att nu börjar det dra ihop sig också. Så nu börjar matcherna betyda mer och mer. Och sen kommer ju då playoffs i januari som är alltid intressant där. Mycket händer.
Lite fördel att följa NFL mot NHL som jag följer i vanliga fall. Nu är det ju lockat där tyvärr. På grund av en viss dåre. Men inga namn ändå.
Nej,
det där alltså matchen där vanligtvis börjar klockan 1 varje kväll.
Exakt, man kan ju åtminstone se några matcher som börjar 7 där.
Ja, visst.
Och sen den som börjar 10 kan man också se. Inte för att man inte ska man se den sista matchen
på eftermiddagen. Det är verkligen att rekommendera
kanske. Ja, det får börja köra på det när vi fortsätter. Ja, jag får börja köra på det.
Vi behöver gå vidare till från ett lag, ett riktigt bra lag som hade en dag på jobbet, till två riktigt dåliga lag.
Ja,
Cardinals Jets slutar 6-7.
Ja, och det här var har jag också sett. Det var nog en av de sämsta matcher offensivt jag sett, tror jag. Det är inte så mycket att säga om den här matchen egentligen, förutom att ingen av lagen hade något offens egentligen, och att Mark Sanchez till slut blir bänkad efter 97 yards och 3 interceptions. Och då kommer alltså Greg McElroy in och leder laget till en touchdown som gör att de vinner matchen. Det skulle bli oerhört intressant att se hur det här utvecklar sig. Om det nu var nu så att det här var matchen då tålamodet tog slut då för Rex Ryan vad det gäller Mark Sanchez. Men båda de här lagen, jag vet inte vad man ska säga. Vi satt i förra veckan och sa att det var synd om Fitzgerald. Man sitter ju nästan och gråter för hans skull alltså. Det är helt sjukt. Och Jets lyckas vinna. Kul för dem, men ja.
This was a poor game.
This was a really poor game.
Var var Tim Tebow? Varför satte man dit Tim Tebow?
Han var skadad. Han hade några skadade revben. Men vi får väl se när han kommer tillbaka om han får hoppa in. De kan ju behöva lite hopp där. Så att, men jag vet inte. Det som är det sjuka är att det var liksom inga otur egentligen. Det var egentligen bara dåliga grejer han gjorde som ledde till interceptions. Och har man 10 av 21 för 97 yards när man blir bänkad, då är det inte bra alltså.
Vi hoppar vidare till 49ers Rams. Där fick ju Kaepernick förtroendet från start trots att Smith var tillbaka från skada.
Ja.
En riktig jäkla run på var upp mot 50 yards.
Ja.
Men var väldigt snabb ur fickan många gånger. Du tittade lite grann på den matchen i efterhand.
Ja, du såg den live.
Du samma sak som jag där, att han var alldeles för snabb ut ur fickan och liksom sprang bort lägena lite grann ibland.
Ja, han var lite ivrig i vissa stunder, men jag tror det kom sig av att Rams började matchen men jag har väldigt bra press på honom. Den normalt så stabila O-linen där i 49ers, som är väl en av ligans bästa, lyckades inte riktigt stoppa dem. Och de gjorde ett väldigt bra jobb med att störa honom helt enkelt, vilket såklart påverkar dem. Och på något sätt så verkar Rams ha hittat hur man ska spela mot 49ers, framförallt defensivt. De gör det väldigt bra. Pressar honom och tvingar honom till konstiga saker och till misstag som till slut gör att de vinner matchen.
Ja, för vi ska väl inte riktigt säga att det var Rams offense som vann den här matchen, utan det var deras defense och framförallt Kaepernicks, jag vet inte om han har spelat rugby och han glömde bort vilken plan han var på, men
Nej.
Vad var det för något? För att det är ju så att alla passningar baklänges, då skulle går bollen i marken, alltså en incomplete baklängespass, då är bollen i spel.
Exakt,
det är så. Till skillnad från en framåtpass där bollen inte är i spel.
Exakt, så är det. Och det var dels en dålig passning av Kaepernick, men sen kanske framförallt varför kollade playet på eget område som Fortnite gjorde där. Och det har väl coachen sagt att det var inte smart, och det håller jag med om. Men dels så var det i den situationen, och sen var det att han gav upp en safety när han inte lyckades passa bollen förbi line of scrimmage. Som gjorde det de poäng som Rams har egentligen, förutom av field goalsen av Greg Sirlin. Men i övrigt så skapar ju inte Rams någonting, och 49ers borde ha lite snabb vinna den här matchen. Men nu börjar den här diskussionen om man ska gå tillbaka till Smith. Men jag vet inte, jag tycker att Kaepernick ger dem en dimension till. Han är ju väldigt bra när han går. Han kan ju skapa first down med sina ben. Han är väldigt bra på att scrambla. Och i den här matchen så gjorde ju Rams, de var ju väldigt, väldigt bra i coverage också. Han hade inte många ställen att passa bollen. Och han har ändå 208 yards, 84 rushing. Jag tycker han gjorde det ändå helt okej, förutom de här misstagen då. Men
tror ju att mot ett lag med en sämre defense så kommer det gå bättre.
Ja.
När Frank Gore tar 4-5 yards i varje spel, och man inte vet om Kaepernick kommer sticka en lucka eller ta passningen på second down, då kommer det bli många first downs.
Exakt, och i den här matchen så funkade ju ärligt snabbt inte Frank Gore något vidare. Han hade ju bara 58 yards. Han började väldigt bra de första drivesen, för att sen tappa helt. Och utan Kaepernicks yards så hade de ju kommit över under 100 rushing yards, vilket är ju konstigt för ett av ligans bästa rushing teams. Men nu har han ju gått ut och sagt här att Kaepernick ska fortsätta starta, att han är stolt över honom och sådär. Så att det verkar fortsätta med Kaepernick. Som sagt, jag tycker nog det kan vara, nu när han bestämde sig för Kaepernick i första vändan, så är det rätt att fortsätta, eftersom han också ger dem en till dimension vad det gäller hans förmåga att scrambla. Ja.
Du tittade direkt på Steelers Ravens.
Ja, och det var ju en
upset ändå, med tanke på att det inte var Big Ben som var QB i Steelers här.
Ja, Charlie Batch startade ju, och jag måste säga att han såg faktiskt ganska bra ut, och betydligt mycket bättre ut än han gjorde mot Browns förra veckan. 276 yards, en touchdown och en interception. Och interceptionen var väl, ja, det var ett bra spel av Ed Reed. Men han skötte det hela bra, och Steelers O-line gav han också tid. Väldigt, väldigt bra i pass protection där. Men jag tycker väl ändå att det är Ravens som förlorar den här matchen. Flacco såg inte bra ut. Många dåliga beslut, varav en ledde då till en interception som var, ja, det var bara dåligt. Man ska inte kasta det kastet.
Och han är 100 yards bakom Batch.
Ja, och det är ju,
då brukar man ändå säga Flacco bättre på hemmaplan, men det var han absolut inte idag.
Det var han absolut inte, nej.
Och Ravens hade inte heller någon bra match, och då blir det ingenting av Ravens.
Då blir det ingenting av Ravens, nej. Och Steelers fick ju tillbaka på Lamalo, som såklart var viktigt där. Som på safety. Och deras defense, det kändes som på något sätt som att de hade, ja, men vi vet att Big Ben är skadad, vi har många problem, vi har förlorat mycket och sådär. Men nu ska vi banne mig se till att vinna den här på alla sätt möjliga. Och det gjorde de verkligen. De kämpade mer. De pressade Flacco hela matchen. Och han har ju en fumble och en interception. Så att väldigt ett svaghetstecken av Ravens. Men samtidigt, ja, Steelers lyckas vinna den här matchen utan Big Ben. Och nu har de ju faktiskt 3 av 4 matcher på hemmaplan. Och Big Ben kommer antagligen tillbaka till nästa match. Så att för dem ser det plötsligt mycket, mycket bättre ut. Och för Ravens, ja, de får nog passa sig. Alltså, de leder ju för sig med 2 matcher mot både Steelers och Cincinnati. Men de har ju rätt svårt schema kvar ändå. Definitivt svårare än Steelers. Så att de får nog verkligen se upp. Och om inte annat för number 2 seed, som innebär hemmaplansfördel i första rundan i alla fall, så att jag skulle vara lite orolig om jag var Ravens fans efter den här matchen, för det såg inte bra ut.
Sen hade vi då Eagles Cowboys. Hade du något mer du ville tillägga? Vi började lite grann på den.
Återigen så visar Eagles secondary hur dåliga de är. Tycker ändå att deras D-line och linebackers ändå fungerade hyfsat, men deras secondary är ju helt, ja, det är så mycket missade tacklingar och så mycket blown coverage så att man blir gråtfärdig. Men å andra sidan så var Dallas defense inte heller bra den här matchen. De var ungefär lika dåliga som Eagles, så det är ju ett fruktansvärt underbetyg i tider som dessa. Men det var en rätt spännande match faktiskt. Jag tyckte att det var rätt kul att se Bryce Brown Eagles igen, 169 yards, 2 touchdowns. I och för sig hade han ju en fumble också, men han ser ju verkligen lovande ut. Och Tony Romo, inga interceptions, 3 touchdowns över 300 yards. Han såg också väldigt bra ut, så att Dallas spelade bra offense. Skulle bara få fart på defense så kan de nog vara med och utmana där om divisionssegern i NFC East.
Då har vi gått igenom de matcherna som vi ville kika lite närmare på. Vi ska titta de andra matcherna som vi inte har nämnt. Bills slog Jaguars 34-18.
Ja.
Sen har vi Chiefs slog Panthers 27-21. De spelade den matchen trots det tragiska som hände i Kansas.
Ja, väldigt känslosamt efteråt. Och om man kan gå in på NFL.com och lyssna på Roger Cronells pratar i omklädningsrummet efter matchen, så inser man att de nog stärktes ganska mycket av den då. Eller de inte stärktes, men de liksom spelade för det liksom, att de offrarna och sådär. Rätt imponerande att slå Panthers ändå när Cam Newton fortsatte att vara riktigt bra.
Texans slog Titans planenligt borta 24-10.
Ja.
Broncos slog Buccaneers 31-23. Jag vet att du hade det lite snabbt där, att Manning såg inte jättebra ut, eller vad?
Nej, han... Nej, inte riktigt så bra som jag trodde. Och det är väl lite oroväckande att alla två matcher på rad där det inte ser så bra ut. Men man ska inte klaga ändå. De gjorde ändå 31 poäng. I och för sig var en touchdown där på defense. Men ändå, det... Ja, de spelar väl stabilt, men de kan bättre offensivt.
Det är väl lite för mycket ibland kanske.
Ja, det är väl det. Det är ändå Peyton Manning.
142 passing yards.
Ja, det är ändå Peyton Manning liksom. Ja, det måste man säga. Så att de ser ut att storma mot slutspel.
Ja,
eller de är klara för slutspel.
Men de har klarat sin division där
för ett bra slutspel.
Chargers är tvåa på 4 segrar.
Ja, så är det.
Chargers som förlorade mot Bengals 2013.
Ja, och Philip Rivers är ju, ja, en gång för några år sedan var han ju betraktad som en av de bästa quarterbacksen i ligan, och nu är det ju, jag vet inte vad man ska säga. Jag tror aldrig jag sett en quarterback gå från så hyllad till så uselt så snabbt, tror jag. Problem där.
Browns slog Raiders borta 2017.
Ja.
Palmer kom inte riktigt till
sin rätt där, nej. Och Oakland ser ju fortsatt riktigt dåligt ut.
Har vi något att tillägga? Vi har en match i natt, blir va?
Giants i natt, ja.
At Redskins. Och om vi bara ska ta lite snabb titt på den divisionen.
Ja. Så
alltså matchen. Giants på 7 vinster, Cowboys 6 vinster, Redskins 5 vinster.
Ja.
Eagles 3 vinster. Då är då Giants Redskins den här matchen och spela. Men skulle Redskins vinna den här matchen, oj, oj.
Då blir det ett getingbo här. Precis som det har varit nu de senaste åren. Och den vart genast mycket viktigare egentligen. För Giants behöver väl vinna den här egentligen för att känna sig någorlunda säkra. Förlorar de den här, så då har de ju visserligen en matchledning, men då har de både Redskins och Dallas på 6 sex bakom där, så att
ja, det är inga lagar.
Ja, den är väl nej, framförallt inte så som Tony Romo spelar i natt och så som RG3 har spelat, så att det kommer bli en tuff match tror jag för Giants. Det är väldigt spännande match också att kolla på, tror jag det kommer bli. Den kommer betyda så oerhört mycket också, så att den blir spännande.
att tillägga? Vi börjar närma oss halvtimmen.
Ja, kan väl bara nämna att då som sagt Atlanta, Denver och Patriots då har vunnit sina divisioner och är klara för slutspel. Och Brady går därmed upp på 10 divisionsvinster och går där förbi Dan Marino som enda spelare har gjort det. Eller enda quarterback har gjort det kanske man ska säga. Och i övrigt så är det ju väldigt spännande att, eller väldigt kul om man ska säga, att just den Texan som ändå är 11-1 och delad bäst i ligan ännu inte har vunnit sin division. Och det är ju för att Colts har spelat så bra som de har gjort. Nu kommer de ju göra det ändå, men det är ändå rätt kul att man på 11-1 inte har vunnit divisionen än. Då inser man att det finns ett till lag där som är väldigt bra.
Det är ändå det är ganska spritt nu i år över divisionerna. Att det är något bra lag i varje division. Vi kommer inte få någon Seahawks som gick till slutspel på, var det 7 segrar?
Nej, 7-9 gick ju de till slutspel på där för 2 år sedan, va? Nej, det, så är det inte. Men det är ju ändå, i AFC så är det väl bara AFC North som är hyfsat spännande fortfarande. Och där har ändå Ravens 2 matchers ledning. Men i NFC har vi ju Giants, NFC East, där leder Giants med en match. Oerhört spännande avslutning. NFC North, där har vi 2 lag på 8-4. Kommer också bli oerhört spännande och se hur det går. Och sen och NFC West är ju jättespännande också, där San Francisco verkligen får rycka upp sig om inte de ska tappa divisionssegern till och med. Så att det NFC är väldigt spännande och det är svårt att säga. Där är det svårt att se ett lag som verkligen, ja, Atlanta, de är ju för sig väldigt bra nu, men de får inte det här eftersom de inte har vunnit någonting i slutspelet, så får de inte den här respekten. Så det är väldigt svårt att säga om vilka lag som kommer gå bra därifrån. I AFC känns det ändå som det är 4 lag som är bra liksom, som där mellan de 4 det kommer stå. Men i NFC är det ju flera lag som faktiskt, ja, det är svårt att se om jag ska gå till Super Bowl där.
Då tar vi runda av om det inte var något annat.
Nej, ser fram emot Redskins Giants här i natt och så får vi väl höras efter den har spelats.
Ja, vi får väl se, det blir väl antagligen en podcast i samband med att vi går igenom nästa vecka då, så kommenterar vi säkert den matchen om vi inte har väldigt mycket att prata om. Vi får se hur vi gör.
Ja, om det inte blir något speciellt.
Tack så länge, Rogan.
Tack så mycket.
Tja.
Tja.